De här kvällarna har vi stannat inför en enda sak. Och det är det som Jesus han predikade om när han gick här nere. Och det han sen befallde lärjungarna att när de sedan skulle gå ut så var det ett enda ämne de skulle tala om. Och jag tror fortfarande att det är församlingens stora uppgift. Och det är att förkunna Guds rike. Vi har läst innan, och jag läser det ikväll också för er som inte varit med innan, i Matteus 4. Där står det så i Jesu namn. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagoger och han predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Amen. Vi stannar där så länge. När vi läser i Bibeln om detta som Jesus han förkunnade så har vi sett att det där riket som Jesus talar om, det har flera bottnar i sig. Det var därför Jesus han höll på att tala om det och talade om det hela tiden. Han gör det i liknelserna, han säger med himmelriket är det så som, hela tiden så använder han liknelserna. Och när han botar de sjuka, och jag tänkte på det här bönämnet vi fick här ikväll. Så säger Jesus så här att när någon blir helad, då är Guds rike där. Så det ligger i församlingens förkunnelse, det är det här med att be till Gud för de sjuka. Intressant. Det är det äldste stora uppgift, det är att få vara med och smörja de sjuka i olja och be trons bön för de sjuka. Och då är Guds rike där. Vi får inte glömma bort det här, vänner. Att det är inte landstinget som har tagit över det här. Vi samarbetar med dem. Men det började faktiskt i kyrkan att få vara med och läka och hela de sjuka. Och så såg vi, jag tror det var igår kväll, att det finns också en politisk dimension i det. Det som Nebukadnessar såg i synen i Daniels andra kapitel när han ser de här olika rikena som skulle uppstå. Och sen kom den stunden när stenen föll. Och av den stenen blev det ett rike som aldrig ska gå under. Jag ska återkomma till det lite grann imorgon. Men ikväll så skulle jag vilja stanna inför Paulus. Det är nämligen Paulus som ger oss teologin om detta rike. Det är han som ger oss själva innehållet i det. Vad är egentligen det här riket för någonting? Och det som berör oss här uppe i Norrland och i Sverige. Vad är Guds rike egentligen? Ja, det är ju inte bara politik och ekonomi, det som Nebukadnessar såg. Och det är inte bara det här att sjuka blir helbrägda, gjorda, det Jesus han talar om, utan det är någonting mer. Och det var det som drabbade Paulus, eller ska jag säga Saulus. Alltså när Saulus är på väg till Damaskus för att få tag i de kristna och kasta dem i fängelse, så möter han Jesus på vägen till Damaskus. Och när han möter Jesus så börjar inte Jesus med en övertalning och säga till Saulus så här: du Saulus, du har missuppfattat alltihopa. Det gör inte Jesus. Jesus säger heller inte till honom: Saulus, du är på väg åt fel håll. Alltså du måste omvärdera din teologi. Det gör inte Jesus. Utan när Saulus han är på väg däremot Damaskus så drabbas han utav detta som är Guds rike. Det bara slår liksom rätt ner i honom. Och det är det som förvandlar honom. Och det är denne Paulus som ger oss teologin. Och då säger han i första Korintherbrevets fjärde kapitel så här. Och den 20:e versen. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Detta är Guds ord. Guds rike består inte i ord utan i kraft. För Paulus, alltså när Paulus han ska sammanfatta hela den kristna tron i ett enda ord, då använder han ordet kraft. Talet om korset, det är Guds kraft, inte sant? Jag blygs inte för evangeliet, för det är Guds kraft till frälsning. Och när vi kommer fram till första kor, det andra kapitlet, så säger Paulus så här. Då ska han åka ner till Korint och tala. Han besökte den församlingen, han kom att bosätta sig där nere ett par, tre år var i fall. Och då skriver han så här i samband med de här besöken i det andra kapitlets femte vers. Vi vill inte att er tro ska bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och då har Paulus sagt någonting väldigt viktigt. Rätt in i det religiösa Sverige. Därför att ibland så blir tron för oss bara att vi håller saker för sant. Inte sant? Tro är att hålla saker för sant. Och jag säger inte att det är fel, men det är inte så Paulus resonerar. Därför att om tron bara är att jag ska hålla saker för sant, nämligen att Jesus han har fötts, att han har dött, att han har uppstått, att han har lyfts upp till himlen och han ska komma tillbaka. Om jag ska bara hålla saker för sant, då kommer jag drabbas av ett tvivel som kommer att smula sönder min tro. Så är det. Men jag är så glad att jag får vara en kristen som får tvivla. Jag får göra det. Det är inte något demoniskt att tvivla. Det smular inte sönder min tro på något enda sätt. Tvivlet, det är ju nämligen bara ett intellektuellt förhållningssätt till fakta. Och jag får tvivla på saker och ting. För min tro, den vilar på Guds kraft. Inte på att jag håller saker för sant. Utan ibland drabbas jag av tvivel. Precis som lärjungarna gjorde. Precis som Johannes han gjorde. Så drabbas vi av tvivel. Det är inga problem med det, vet du. Därför att min tro vilar inte på mänsklig vishet. Den vilar inte på teologi. Den vilar inte på åsikter eller ideologiska förhållningssätt. Min tro vilar på Guds kraft. Och då är ju frågan, vad är det här för någonting? Så det vill jag stanna inför ikväll. Och nu känner jag inte er alla som är här. Jag känner nästan inte många. Men jag skulle vara väldigt tacksam om du finns här som inte har frid med Gud. Det är alltid en bön vi har att det ska finnas med några som inte har det gott med Gud. Och då hoppas jag att när du går hem ikväll att du ska få känna det här saliga visshet Jesus är min. Det är liksom min bön. Så ikväll ska vi stanna inför det här. Vad är Guds kraft för någonting? Och då ska vi gå till andra Korinthierbrevets fjärde kapitel. Andra Korinthierbrevets fjärde kapitel. Där säger Paulus så här i den sjunde versen. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Här talar Paulus om tre saker. Han talar om ett lerkärl, han talar om en skatt och han talar om kraften. Vad lerkärlet är, det kan vi nog ganska fort komma överens om. Att när Paulus talar om lerkärlet så är det du och jag. Vi är en kruka. En del för fint bruk, säger han, och andra för inte så märkvärdigt bruk. En del försöker spackla utsidan, andra de har gett upp hoppet. Det är ju så. Men alltså, vi är det där lerkärlet. Vi är inte mer än så. Men, säger han, det finns en skatt. Och den skatten kan förvandlas till en kraft. Och när vi läser det här kapitlet, det fjärde kapitlet, så kopplar Paulus samman skatten och kraften. Det finns ingen kraft utan skatt. Men utan kraften så blir skatten inte särskilt meningsfull. Men han kopplar samman de här två. Så frågan är, vad är skatten för någonting? Jo, så här säger han i versarna före. Han säger så här. Där står det, i den tredje versen. Är vårt evangelium dolt? Då är det dolt för dem som går förlorade. Ty Ty den här tidens Gud, tidsålderns Gud, har förblindat det otroende sinne, så de ser inte ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Alltså skatten är evangeliet. Nu är det många som har evangelium hemma också i de här bygderna. Man upplever inte att det är någon kraft i det. Man upplever inte ens en gång att det är en skatt. Alltså jag möter människor som kan berömma sig av och säga så här att jag har en bibel hemma i mitt hem. Den har stått där i bokhyllan sedan jag konfirmerades, och den är röd och den är fin och den är silvrig och guldig och så här. Men man upplever inte att det är någon skatt, möjligtvis en kulturskatt, men inte mycket mer. Men för Paulus säger han, evangeliet är en skatt. Och så är det inte bara en skatt, utan den skatten kan förvandlas till en kraft. Vad är det? Jo, säger han, det är ljuset från evangeliet. När ljuset faller över evangeliet, då förvandlas den här boken utav vanliga svenska ord och meningar. Det förvandlas till en kraft i människors liv. Det är så Paulus han tolkade, och det är så vår erfarenhet är. Jag vet inte om jag kan hitta något bra exempel på det, men låt mig försöka ta ett i varje fall. Förr i tiden, då fanns det en fråga man ställde varandra så här. Har du fått ljus över dopet? Har ni hört den frågan någon gång? Har du fått ljus över dopet? Jag är rädd att i våra tider, oavsett vilken dopsyn vi har, om vi är lutheraner eller vi är baptister i vår dopsyn, så är det inte många idag som döps därför att de har fått ljus över dopet, utan det är andra argument till att man döps. Det är en familjehögtid, för andra är det en namngivningsceremoni, och för en tredje så är det ett krav för att jag ska få bli medlem i församlingen. Men mycket mer än så är det inte för de allra flesta. Men förr i tiden så döptes man därför att man hade fått ljus över dopet. Och när man fick ljus över dopet, då förvandlades själva dopet till en otrolig sprängkraft. Alltså i de här bygderna, då sågade man upp vakar i sjöarna. Så man sågade upp isen under vinterhalvåret. Därför att när man fick ljus över dopet, då kunde man ju inte vänta till sommaren. Inte sant? Utan då ville det till att man döptes. Och jag beundrar de här baptister, för det var framförallt baptistiska rörelsen. Och inte minst uppe i Jämtland. Alltså man läser om de här bröderna och systrarna. När anden gav ljus över dopet, vad hände då? Ja, då kände man, jag måste få bli döpt. Och fortast möjligt. Och så blev man inte bara döpt, utan man byggde kapell. Man gick från gård till gård och evangeliserade. Man brann liksom inom, det var en eld inom, och man gick från hus till hus och vittnade om evangeliet om Jesus Kristus. Man fördrev sig från de här bygderna, man fick gå i landsflykt och fly till andra länder, men den där elden, den kunde man inte ta död på. Inte sant? Det finns en annan fråga som är lika viktig som den, och som Paulus tar upp i andra Korintherbrevets femte kapitel. Och då citerar jag 1917 års bibelöversättning. Och då säger han så här i den 15 och 16 versen. Vi har förstått att om en har dött, då har vi alla dött. Vi har förstått att om en har dött, då har vi alla dött. Och vad var det som hade hänt? Jo, det som hade hänt för Paulus, det var att han hade fått ljus över Jesu död. Han hade fått ljus över korset. Och när han fick ljus över korset, då förvandlades en historisk händelse till kraft i hans liv. Och därför bestämmer han sig för när han kommer till Korint och säger: jag vill inte tala om någonting annat än Jesus Kristus, den korsfäste. Varför då? Jo, därför att talet om korset, det är Guds kraft till frälsning. Det här det läser man sig inte till på ett universitet. Det gör man inte. Man läser sig inte till detta även om man läser hemma. Därför att det här är ett andens verk. Det är nämligen när den helige ande uppenbarar och ger ljus över evangeliet och ger ljus över historiska händelser i vår tid. Och jag kan säga, jag har förstått någonting. Och den förståelsen, den befriar oss ifrån det slaveri som vi hamnat i som människor av girighet, självupptagenhet, egoismen, själviskhet. Den befriar oss ifrån det här. Den sätter människan fri. Och den inte bara sätter människan fri, säger Paulus, utan den ger en lust. Den ger en lust att hålla sig till Guds ord och föra evangeliet ut. Det är detta som är kraften. Inte sant? Det är ett andens verk när Guds ande liksom faller över ordet och ger ordet levande, och det förvandlas till en kraft i våra liv. Ibland så beskrivs den heliga ande som kraftens ande. Det är ju inte riktigt bibliskt. Därför att den heliga ande kan inte utföra någonting i sig självt. Det kan den. Den är väldigt begränsad. Och den har fått vissa ramar inom vilket den heliga ande agerar. Så att Jesus säger så här om den heliga ande: av mitt skall han ta och förkunna för er. Alltså den heliga ande, när han är närvarande, han blåser aldrig upp en människa och gör honom märkvärdig. Utan när den heliga ande är närvarande, då blir bara Jesus Kristus stor. Det är ett kännetecken. Så att så fort vi märker att någonting blir upplåst av människor, då är det köttet, men inte anden. Men när anden är närvarande, då är vi en lerkruka. Vi är inte mer än så. Men Jesus blir stor. Och vi ser liksom att det han gjorde när han dog på korset, det får konsekvenser i mitt liv. Inte sant? Vi ska gå till Filipperbrevet. Paulus, han skriver ju ett brev till det som på något sätt är hans lilla älsklingsplantering, församlingen i Filippi. Och den säger han i det tredje kapitlet så här i den sjunde versen. Och lägg märke till vad han säger nu. Allt det som var en vinst för mig räknar jag som förlust. Alltså han talar inte om synden, för det har aldrig varit en vinst. Men allt det som var en vinst för mig, alltså det som jag tyckte var dyrt och viktigt och värdefullt för mig i sitt liv. Och så räknar han upp alla de här, det är 8 saker som han tyckte var väldigt värdefullt och väldigt viktigt. Nämligen att han var född av en hebré i Benjamins stam. I fråga om lagen, en farisé, det vill säga det främsta utav, alltså han hade mycket att berömma sig utav. Men så säger han, nu har det hänt någonting som har gjort att allt det där har förlorat sitt värde. Allt. Jag kastade på sophögen, säger han. Och det är inte synden han kastar på sophögen, utan det var det som var värdefullt för honom. Det han satte högt i sitt liv. Därför att han hade hittat någonting som var så ojämförligt stort. Och vad var det? Jo, säger han, jag räknar allt detta som en förlust, därför jag har funnit det som är långt mer värt, nämligen kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt, och jag räknar det som ett avskräde. Ska vi ha handuppräkning här ikväll, vänner Bollstabruk? Hur många kan säga, det där gäller mig också? Nej, ni behöver inte räcka upp handen. Men alltså, handen på hjärtat, vän. Det jag tycker är värdefullt, det är inte synden, utan det jag tycker är värdefullt. Där jag blir ledsen om någon trampar på det. Det jag liksom har spenderat mycket tid och pengar och kraft på. Hur många kan då säga så här, det är bara avskräde därför att jag har hittat någonting som är mycket mer värt. Nämligen kunskapen om Kristus, Jesus min Herre. För hans skull har det andra förlorat allt värde. Alltså det är inte intressant att tala om överhuvudtaget. Och när jag läser sånt här, då kan jag tänka på två sätt. Då kan jag antingen tänka, den där Paulus, han måste ju ha varit en blådåre. Alltså på något sätt har det saknats någonting här uppe. Så betraktar vissa Paulus. Men man kan också tänka så här. Den där Paulus, han måste ha hittat någonting som jag inte har hittat. Och då tänker jag så här, då vill jag ha tag i det där. Då vill jag ha tag i det där. Alltså finns det någonting i den här världen som gör att bilar och hem och titlar och kyrkobyggnader och teologi, allt det där bara läggs åt sidan. Finns det någonting som är värdefullare än det, då vill jag ha tag i det. Och så mycket kan jag säga, det här är för mig sommarens stora upplevelse. Alltså det här drabbade mig för ungefär 3 veckor sedan med en våldsam kraft. Och jag kände, det var som att Gud, han öppnade en dörr och så säger han, KG, välkommen in här. Och jag kände, Herre, det här är ju för stort för att vara sant. Men så fortsätter Paulus och så säger han så här. När jag lär känna Kristus på det här sättet, och så kommer han till den 10:e versen. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse. Då kommer det igen. Då kommer kraften. Alltså den är inte fristående. Det är inte bara att be till Gud om kraft. Nej, det funkar inte så. Men du har lärt känna Kristus. Du har lärt känna honom. Inte bara med en intellektuell förståelse. För Paulus säger, jag vill inte att din tro ska vila på mänsklig visdom. Nej, det handlar om den här uppenbarelsen. Det handlar om ljuset ifrån evangeliet. Det handlar när himlen liksom bryter in. Det handlar om något övernaturligt, någonting gudomligt. Det handlar om ett andens verk i våra hjärtan, i våra sinnen, i våra tankar, i vår personlighet. Och när det bryter in, då händer det någonting. Då kan jag säga, jag har förstått att när han dog på korset, då var det inte bara historia. Utan det var någonting som berör mig. Det befriar mig. Det sätter mig fri. Och det ger mig en lust. Har du tänkt på det? Det ger mig en lust att göra det som annars kan vara lite träigt att göra. Men jag får en lust. Jag får en lust att städa kyrkan och tycka att det är en gudstjänst att städa kyrkan. Luther, han säger så här genom sina skrifter. Att plocka upp ett halmstrå i kyrkan, det är en lika stor tjänst inför Gud som att förkunna evangeliet. Jag har inte riktigt förstått det där, men nu börjar jag ana. Du vet att när evangeliet blir stort, då är det inte frågan om vad vi gör, utan att jag på något sätt känner att jag måste få vara med. Inte sant? Jag är mentor i en församling. Liten församling. 7 medlemmar. De flesta mellan 85 och 90 år. Jag fick ett brev från den här församlingen. Och så skrev de bara så här. Vi har utsett dig till mentor i den här församlingen. Så jag kontaktade dem och så frågade jag dem, vad menar ni med det? Ja, sa de, det vet vi egentligen inte. Men vi tyckte det var ett fint ord att använda. Och fortfarande vet vi inte vad det handlar om. Men det är en liten församling, inte så långt härifrån. Första gången jag blev kallad till den här församlingen, då ringde de och så sa de, vi vill att du kommer hit på en torsdag kväll, för vi har bön. Och då kände jag, ja, då ska jag åka dit. Och så kommer jag till den här lilla gruppen. På den tiden så var vi 10 stycken. Så vi satt i en cirkel och vi bad. Vi bad ungefär en timme. Och när vi hade bett för allting i församlingen och i bygden och alltihopa det här, så sa jag så här. ska vi avsluta med att tillsammans be Herrens bön. Då är det en gammal dam på 85 år som säger, sluta, sa hon. Vi har ju inte börjat än nu. Då hade vi hållit på en timme. Och då säger den här damen så här. Det ligger till på följande sätt, sa hon. Jag orkar inte längre. Jag är 85 år och jag har sån värk i kroppen att jag orkar inte längre. Men jag har en sån vilja att vara med. Så nu vill jag att ni smörjer mig olja och ber till Gud för mig att jag får kraft och orka en vecka till nästa bönemöte. Så vi gick till den här damen och smorde henne i olja och vi bad till Gud för henne. Och när vi hade gjort det här, då räcker nästa dam upp handen och så säger hon, det är likadant här. Jag orkar inte längre, men jag vill vara med. Och så bad vi för henne. Och när vi hade bett för henne och smort henne i olja, då var det en gammal man som räckte upp handen och så säger han, det är likadant här, sa han. Det är inte bättre än så här. Och så bad vi för den här mannen. Och vi höll på ytterligare en eller en och en halv timme. Du vet, man var som ett fullständigt, som en sån här liten geléklump. Så jag satte mig till sist ner. Och då säger de här gamla damerna, nu är det väl det samma kåge att vi får smörja dig också så du orkar lite mer. Ja, där är jag mentor. Nu fick jag ett brev eller ett mejl ifrån dem. Och så skriver de så här. Vi samlas varje torsdag kväll och vi har egentligen bara ett bönämne. Gud, ge oss din kraft så att vi kan förkunna Kristus för människor och att vi orkar till nästa bönemöte. Och vet du, i den lilla församlingen på 7 medlemmar, varje gång vi har gudstjänst där, då är kyrkan full. Det finns inte en ungdom i hela bygden utan de är med i det arbetet. Varenda ungdom är med där och de har ett program som vore det storstadsförsamlingen i Stockholm. Men de orkar inte. Därför har man bönemöte. Och så ber man att Kristus ska bli stor så att de får kraft och lust att orka en vecka till. Så när jag möter dem och tänker att nu har jag blivit pensionär och ska kunna lugna ner oss lite grann. Då känner, men de där är föredömen. De är föredömen. För lägger de ner, då finns det ingenting i hela den bygden. Jag har en av mina goda vänner, han bor i Jönköping. Han var vd för ett av stans större kommunala företag. Och jag träffade honom för första gången för några år sedan på en bibelvecka. Och då kommer han fram och ber att få vittna. Och så bär han fram sitt vittnesbörd. Och det är följande. Då säger han så här. Jag har levt, han är ungefär i några år yngre än jag. Säger att han är 55 års åldern. Så säger han, jag har levt hela mitt liv utan Gud. Jag har aldrig gått i en kyrka, jag har inte gått på en gudstjänst. Jag tycker alltihopa det där påhitt. Allt. Så jag har aldrig varit med. Men för några veckor sedan så knackade på dörren. Och när jag öppnar dörren så står det en gammal dam utanför. Och så säger den här damen så här. På torsdag kväll har vi församlingsafton i kyrkan och jag skulle bli så glad om du kom. Och då svarar min gode vän så här. Du, jag går inte på sånt där. Därför att jag har aldrig gått i en kyrka och jag tycker att det kyrkan håller på med, det ska man lägga ner fortast möjligt. Så att, och så stängde han dörren. Nästa tisdag så knackade på dörren igen. Och när han öppnar så står den gamla damen utanför. Och så säger hon så här. På torsdag kväll så har vi också församlingsafton i kyrkan. Och jag skulle bli så glad om du kom. Ja, men säger jag, min gode vän. Sa jag inte förra tisdagen att jag går inte på sånt där? Och jag tycker ni ska sluta med det. Och ni ska definitivt sluta med att gå runt i husen och bjuda folk till det här. Och så slog han igen dörren. Tisdagen efter knackade på dörren igen. Och när han öppnar så står den gamla damen där. Och så säger hon så här. Vi har församlingsafton på torsdag också. Och jag vill inbjuda dig att vara med på det här. Och han sa, jag fylldes av en sån vrede. Så jag gav den där damen en ordentlig utskällning. Och så slog jag igen dörren. Men tisdagen därpå, då knackade det igen. Och när han öppnade, då står den gamla damen utanför. Och så säger hon, jag vill inbjuda dig, för vi har församlingsafton nu på torsdag igen. Och då tänkte han så här, det här funkar inte att säga nej. Så jag måste hitta på någon lösning på något sätt. Men han gav henne en utskällning och slog igen dörren. Men då tänkte han så här, enda möjligheten att få tyst på henne, det är nog att gå dit. För att om hon sen kommer, då kan jag säga, jag har varit på den där församlingsafton och det var ingenting. Så han var med. Dukade bord i kyrkan. Och han satte sig lite anonym. Men du vet, den där gamla damen fick syn på honom. Så hon reser sig inför allihopa, knäpper sina händer och prisar Gud högeligen. Och framförallt så tackar jag dig för att mitt bönebarn, och så namngav hon mannen, att han är här idag och ska möta dig. Och du får så, han blev helt rasande. Fullständigt rasande. Så när det blev rast, då sökte han upp damen och så ger han henne en ordentlig utskällning. Och medan han skäller, vet du, då ser han att det rinner stora tårar på damens kind. Och när han har lugnat ner sig lite grann, då säger den gamla damen så här. Om du bara anar vad du nu håller på att gå miste om. Sen kom hon inte längre. Men då tog Gud hand om det. Då tog Gud hand om det, vet. Och innan församlingsaftonen var slut, då var mannen frälst. Vi har korsat våra vägar varje sommar, någonstans på någon möteshelg eller någonting. Varje sommar, det är som Gud har liksom korsat våra vägar. Och det gjorde vi i sommar också. Då är han en av de höga personerna i Jönköping, vd för ett stort företag. Och så kommer han till mig och så säger han så här, KG, sa han, jag har sagt upp mig från min tjänst. Vad säger du, sa jag. Jo, sa han, jag har sagt upp mig. För vet du vad? Vet du vad jag ska göra? Nej, sa jag, det vet jag inte. Jag har anmält mig till bibelskola. Bibelskola, säger jag. Ja, sa han, du förstår att det är där jag fick vara med om på den där församlingskvällen. Du vet, det är så stort, sa han. Det är så fantastiskt. Så det här med företaget och vd-stolen och alltihopa det här. Jag bara lämnade, sa han, för jag måste få veta vad det handlar om. Och nu ska han börja på bibelskola. Det är kraften, vet du. Det är kraften. I ett bräckligt lerkärl. En gammal dam. Som inte kanske kunde förklara det teologiska innehållet. Men som hade nöd för en människa. Och bjöd in honom till gemenskap med Herren själv. I Matteus 13. Så berättar Jesus den viktigaste utav alla liknelser enligt Lukas. För Lukas säger så här om den här liknelsen. Förstår ni inte detta? Då förstår ni inte någonting annat heller. Men här berättar Jesus, och då säger han så här. Han berättar om en såningsman som gick ut för att så. Och när han sådde föll en del på vägen och fåglarna kom och åt upp det och så vidare och så vidare. Den här liknelsen, när Jesus berättar den, så kommer lärjungarna och så frågar de, vad menar du med det där? Vad var det du ville säga med den här? Och då säger Jesus så här. Lite längre fram. I den 18:e versen. Hör vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket. Men inte förstår det. Då kommer den onde och rycker bort det. Som har blivit sått i hans hjärta. 23:e versen. Men det som såddes i god jord, det är den som hör ordet och förstår det. Och det bär frukt. Därför är det så här, vänner, att man utsätter sig alltid för en risk när man går till Bollstakyrkan. eller någon annan kyrka, inte sant? Därför att risken är att man hör och inte förstår. Och då säger Jesus, då är Satan och plockar bort alltihopa. Och det enda som har hänt, det är att du har blivit lite mer förhärdad. Men att höra och förstå resulterar i skörd. Och då är det inte någon intellektuell förståelse, utan det är en andlig förståelse. Det är en andlig förståelse. Alltså de som inte har så högt IQ kan många gånger förstå evangeliet mycket, mycket djupare än den mest skärpta intellektuella människa. För det där har Gud ordnat med. Men det är inför detta som Paulus säger. Det är ljuset från evangeliet som blir en överväldigande kraft i ett bräckligt lerkärl. Och därför förstår du, så ska vi be. Vi ska be att den helige ande förklarar Guds ordet. Vi ska be det. Vi ska be att han förvandlar enkla meningar så att det blir kraft i våra liv. Så att vi kan säga, jag har förstått. Jag har förstått någonting. Inte intellektuell förståelse, utan en andlig förståelse där Herren förvandlar till kraft i våra liv. Det är andens kraft. Anden levande gör alltid Guds ordet. Det är ingen kraft som svävar omkring, liksom så bara knäpper händerna och säger, Herre, låt din kraft falla. Nej, anden är kopplad till ordet och till Kristus. Förklara Kristus, förklara Guds ordet så att vi förstår. Och det blir en kraft i våra liv. Det befriar oss ifrån oss själva. Och det ger en lust att följa Herren och göra hans vilja. Det är det som har tänt väckelsens eld många gånger i vår värld. Och inte minst i vårt land. Som har gjort att människor har satsat allt. Alltså när vi läser väckelsehistoria, inte minst här uppe i Norrland, det är oerhört gripande, tycker jag. Då spelar det ingen roll vilken bakgrund du har, om du är i Svenska kyrkan, i EFS, Pingst eller Baptister, för det är samma historia, det är samma helig ande överallt, va? Och när vi läser om vad som hände liksom när ordet blev levande. Alltså när damerna här uppe i Norrland satt på hösten och funderade på, ska jag köpa en ny vinterkappa eller kan jag lappa den gamla så det räcker en termin till så att jag kan ge 5 kronor extra till mission? Behöver jag ha fläsket på smörgåsen eller klarar jag mig utan fläsket på smörgåsen så jag kan lägga 5 öre till i kollekten? Det är alltså på den basisen som kristenheten byggdes upp i Norrland. Det var inget överflöd. Det var inte det som blev över. Utan där gav man allt. Verkligen änkans skärv. Och vi får leva i välsignelsen utav det här. Vi som lever i överflöd. Inte sant? Men jag ber till Gud om, Herre, det de upptäckte och det Paulus upptäckte, det han förstod, den förståelsen, den vill jag ha. Jag vill ha den här kraften. Som inte är känslomässigt baserad, utan som ett resultat av att din ande har förklarat ordet. Så att det här som finns runt omkring, det liksom inte intresserar mig mycket längre. Det har ingen attraktionskraft, det har ingen lyskraft när skenet ifrån evangeliet kommer. Jag vill att er tro inte ska vila på mänsklig vishet, jag vill den ska vila på Guds kraft, säger Paulus. Jag vill inte tala om någonting annat än om korset, därför att det är Guds kraft i frälsning. Vi har förstått, säger Paulus, att om en har dött, då har det fått konsekvenser. Då har vi alla dött. Och då sätter det oss befriade och det sätter oss i tjänst för Gud själv. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag vill tacka dig för det rike som brann för dig och det du predikade där du gick fram. Och jag ville tacka dig, Herre, för att ditt rike står och ska bestå allt in till jordens ände. Och jag ber dig, Herre, att den där elden som brann hos dig, Herre, som gjorde att andra ämnen inte var intressanta att tala om, Herre, utan var du än gick fram så talade du om Guds riket. Och jag ber dig, Herre, ge oss andens uppenbarelse så att det bränner i våra hjärtan som en eld. Och vi känner att det är detta det handlar om. Det är detta jag vill gå vidare med. Och jag vill se det demonstrerat genom att sjuka blir helade. Besatta blir lösta. De nedslagna blir upplyftade, Herre. Jag vill se det i funktion, Herre. I våra församlingar, i våra byar, Herre. Så att en lyskraft, Jesus, där din församling är. Jag ber dig, Herre, om detta. I Jesu Kristi namn. Amen.